I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Vi är sponsrade av Joina som är ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till Bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991.
Ja, och är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till liksom fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lotter, tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas. Det är godis, det är bullar, det är som sagt lotter, och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv i egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det här kanske säger mer om mig än om själva den här verksamheten, men det är i alla fall ett problem för mig. Därför så älskar jag tanken på Joina. Eller vad säger du, Manne?
Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på en prenumeration där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då, eller föräldern, säljer en prenumeration till någon, och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Väldigt, väldigt smidigt, och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Så om du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se/joina med y och läs mer om det här smarta.
Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, Joina.
Vi är sponsrade av Länsförsäkringar.
Det är vi. Jag har ju ett problem i livet, och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck-up. Jag både tjänar för lite pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som har ju så många som lyssnar skulle sätta kaffet i vrångstrupen när de förstår.
Ja, de gör det nu.
Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck-upigheten, som jag kallar den, föra sig över mina barn. This ends now, har jag sagt, och dragit ett streck i marken. Bra. Med kolkrita. Tatuerat in ett streck har jag gjort. Och därför så sparar jag till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad.
Livet är föränderligt. Löften bryts, men Länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till, då bland annat med barnspar. Vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften.
Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket.
Hej och varmt välkomna ska ni vara till Pappapodden. Välkommen Nisse.
Tack så jättemycket. Välkommen säga till dig också, Manne.
Tack snälla. Mm. Gud vad, det känns som att kemin i min kropp är rätt idag. Alltså, man är ju lite grann som en drink som ibland bara är helt rätt blandad. Och idag är en sån dag.
Men, ja, okay. Men hur är en drink som är felblandad? Alltså att man har bara helt fel, för att det är oftast ganska...
Proportionerna, va?
Jo, men jag tänker att oftast när jag blandar drinkar så använder man sig av liksom ett sånt här mått, ett drinkmått och så, så att det blir rätt. Men du menar att din personlighet är att du vaknar på morgonen och lite vermouth, lite angostura kanske, lite gin. Alltså du bara kör lite på känsla.
Ja,
du
vet, jag kanske är mer som en häxblandning då. Att man tar det man har och öser i det och... Ibland så blir det rätt. Och idag är det...
Som särimner.
Det är ofta svårt att veta varför.
Som särimner.
Grisen.
Ja, men de åt upp varje kväll där i asagudarna. Och sen så varje morgon så var den ju levande igen. Fast det var någon gång som de hade brutit ett ben eller någonting som den blev skadad. Och då tänker jag att du är som en häxblandning. Och varje kväll då när du går och lägger dig så bara blandas ingredienserna igen och så blir det en ny häxblandning på morgonen. Men det är aldrig liksom riktigt samma ingredienser och man vet aldrig riktigt när man vaknar vad det är för häxa. Och ibland så blir det alldeles mycket Campari till exempel.
Och så där verkar det ju jävligt mycket vara med människor, att man är man är de här olika balanserna i kroppen. Och när man är en rätt blandad drink, då noterar man saker som man är irriterad på utan att de går under huden på en. Och idag är en sån dag. Jag ska börja med att säga att i mitt hem så är ju jag den främsta hackkycklingen. Lite som du har beskrivit din pappa, att det är ingen som tar den så här på jättemycket allvar. Så att om man har ett behov av att liksom reta någon så är jag närmast i hand. Men jag är också den som folk stör sig mest på. Adrian är ju så himla liten, så att han är kille har ju inte riktigt slagit igenom som någon kraft som hjälper mig i mitt liv.
Utan just det.
Mycket är ju så att jag bor tillsammans med tre stycken kvinnor i olika storlek som tycker att jag är den andre. Det har jag ju berättat om när Iris blev så här glad och lättad för min skull. De följde med till bastun och bara, titta pappa, pekade på en gubbe så här, han har en snopp som du har. Hon hade varit helt övertygad om att jag var den enda människan i världen som hade en så obskyr apparatur. Så hon trodde nästan liksom att det var någon liksom missbildning bara. Mm. Som man kan ha en jättestor förvuxen näsa eller något sådär, vårta någonstans. Så trodde hon, alltså en jättekonstig hudflik.
Världens konstigaste blygdläppar och klitoris.
Ja, exakt. Ja, verkligen. Vilken jävla stor klitta han har. Det måste ha varit steroidmissbruk i ungdomen som liksom bara gav avtryck där och inte någonting på hans övriga lekamen. Men och så känns det ju fortfarande liksom att jag är så konstig. Och folk stör sig på mig, du vet, så här skäggstubb, när jag trimmar mitt skägg. Jag kan ju omöjligt, jag har ju börjat klä in hela handfatet i plastfolie. Det är ganska smart, men det räcker ju inte. Det skvätter skäggstubb överallt.
Fan, vad smart!
Ja, faktiskt.
Det här är ju
men det hjälper ju till 99%, men de hittar ju ändå något skäggstrå och tycker att pappa är så jävla konstig och äcklig.
Ja, men det här är otroligt, för nu har du, det här är listan över saker som du har lärt mig. En grej är ju dra in magen för att få bättre hållning och se smalare ut. Du har ju också lärt mig hur man, alltså det var ju i början precis när jag ifrågasatte det, men det var ju helt sjukt att jag gjorde det, när vi pratade skägglinje. Och jag kommer ihåg, och jag kan minnas tillbaka på det med liksom, alltså nästan sömnlösa nätter där jag ligger skamfylld och tänker på hur jag på riktigt diskuterade med dig var skägglinjen skulle vara. För jag tänkte ju då att det fanns ett alternativ, att den skulle vara högre upp. Alltså att man skulle liksom inte utgå då från Adamsäpplet och sen gå ut, utan att man skulle kunna köra det liksom ovanför Adamsäpplet. Men det är ju så här, alltså när jag ser folk som har så idag, så att det är helt sjukt att jag någonsin har tänkt att det ska se ut så. Och där har du lärt
mig. Men ska det vara någon skägglinje överhuvudtaget nu? Och var ska den gå?
Ja, men jag har ju en skägglinje. Det har jag ju. Alltså, ja, men det är ju den alltså, som du också alltid har haft och som jag har typ lärt mig av dig. Alltså att man utgår från Adamsäpplet och sen så... Alltså precis, nu sa jag under Adamsäpplet, det var ju fel. Alltså precis ovanför Adamsäpplet.
Ja, och sen så, ja, men det har jag.
Och sen så lite, liksom, så ska det ju vara lite vinkel, liksom, ska följa käklinjen.
Ja, men vadå, jag tänkte, förlåt, du är kvar i då skägglinjen som du och jag har pratat om. Vi gjorde ju till och med ett specialavsnitt, ja, ett bonusavsnitt om det en gång. Men för jag fick för mig när vi pratade här om veckan om att du har lämnat det och har en mer bohemisk uppfattning nu.
Nej.
Och att du alltså, tycker du är ful på skägglinjen nu.
Nej. skägglinjen är Nej. Ju det viktigaste för mig. Alltså det är ju som
ja, det är det.
Alltså jag rakar ju den varje gång jag duschar, så rakar jag ju den med hyvel, och jag rakar det som du och jag pratade om tidigare, det här med att sexualisera könet. Alltså så jag, ja. Det gör jag ju varje gång jag tar en dusch, så blir det skägglinje och ja, det punglinje eller vad man säger.
Ja, herre, alltså jag gjorde ett misstag nu. Jag hade liksom låtit mitt kön förväxa.
Det är jobbigt ju, för då måste man, det blir så ja, för då
exakt, och då hade det liksom vuxit ut jämnt över hela, men det var ändå så att om jag liksom la en god kvart i duschen, så kunde jag ta allting med hyvel istället för att gå in med trimmer och sånt där.
Ja, det är jobbigt.
Men förutsättningen för att det skulle funka var ju att jag tog då, alltså jag tog allting och jag har känt mig som en jävla nakenhund efter.
Jaha,
det.
Du jag körde inte hela vägen upp till liksom.
Ja, jag är så ful i det. Alltså jag är så här,
ja, nej, men det tycker inte jag.
Jag mår verkligen inte bra när jag är helt rakad.
Nej, det, jag tycker
inte det. Här har varit en jobbiga fem dagar nu.
Ja, jag trimmar ju det, men det gör jag ganska sällan. Alltså det är ovanför. Men det andra, fördelen med att göra det varje dag, vilket också var du som lärde mig, att man varje gång man duschar så rakar man könet. Alltså så här, genialt. För det som är då är ju att då kan man slarva. För att även om det liksom är, det blir aldrig så liksom jobbig stubb då eller någonting, så att det liksom är någonting som är egentligen kännbart, och det man missar till ena dagen, det tar man nästa dag, och det blir liksom ingen jättestor skillnad. Det går på 2 sekunder liksom.
Exakt. Nej, för jag minns att jag har så här, nu ska jag göra mig fin för första gången på 3 månader, och då kan man ha liksom så här på roten eller på skaftet att liksom 2 centimeter hårst, det ser märkligt ut.
Ja, det är inte okej. Men du ser, du lär mig så mycket.
Ja, vad kul att höra, men här kan vi lägga en till sak till listan då, som jag kan tänka mig att kvinnorna i min familj stör sig på, det är att jag pratar om köns- och frisyr i en podcast eventuellt.
Men vet de om det? Lyssnar de? Är det någon som lyssnar på den?
Nej, men det finns ju en risk att någon annan ska ha lyssnat. Det finns ju alltid en risk för det.
Ja.
Jag är livrädd för det. Men nu ska jag då berätta saker som jag stör mig på i hemmet. Alltså det här är ju ingenting som jag vågar ventilera med dem, såklart. Nej. Eftersom det är farligt. Så att jag kör det här nu i podden. Och nu exkluderar jag liksom uppenbara saker som alla föräldrar stör sig på, som är bajs, som, alltså toalettborste som inte används, eller att folk glömmer att spola, tomma förpackningar som ställs in i kylen, smink i handfatet, disk fram och sånt där. Det är liksom för formulär 1A. Jag stör mig, och det här är Sara upphovskvinna till. Stora bunkar i diskmaskinen.
Ja, okej, okay. Jag fattar.
Alltså att man har en diskmaskin som går så himla mycket som vår, då har man ju inte utrymme att ställa en så här fet margareteskål som i princip nästan inte är smutsig, som man handdiskar på 2,5 sekunder.
Ja, jag fattar.
Så då blir ju alltid så här att jag tar ut den där skålen, för att annars så måste man ju köra diskmaskinen innan, alltså men det går in kanske 7 tallrikar där den står. Det stör mig.
Men där kan jag ju bli irriterad på mig själv. Jag blev det senast häromdagen för att jag hade ställt in, vilket jag tycker är det, alltså då hade jag kokat pasta och sen så hade jag gjort, alltså blandat ner köttfärssås i pastagrytan. Alltså du vet, så att man har blandat runt. Så den var ju ganska liksom i behov av en diskmaskin. Men då märkte jag när jag hade fyllt diskmaskinen att jag hade prioriterat att ställa in durkslaget i diskmaskinen till förmån för då den här pastagrytan eller pastakastrullen. Och jag då fan, nu måste jag diska den här pastakastrullen, det är skitjobbigt. Och sen kom jag på att nej, men det är den jävla idioten Nisse som har ställt in durkslaget i diskmaskinen. Jag tar ut den, och så hängde jag bara upp den på sin krok utan att diska den, för det behöver man inte göra. Det är ju bara lite stärkelse i den. Och sen så ställde jag in kastrullen. Jag säger detta för jag tänkte först att jag skulle säga, haha, det där slipper jag som är frånskild, för jag styr allt själv. Men jag kan bli lika förbannad på mig själv. Det är ju
och jag blir också, det blir man nog i en familj också, och då blir det ju, alltså jag tror 9 av 10 gånger som jag blir förbannad på mig själv, då tror jag att jag blir förbannad på någon annan. Fast det är jag som själv som har gjort det, men det är ju rätt ofta som jag blir förbannad på någonting, typ en lucka, kökslucka som är öppen, och sen inser jag så här, det har ju inte varit någon här, och den var, alltså det är ju jag som har gjort det.
Just det.
Eller glömmer stänga frysen eller sån här grej. Och där är en till grej som jag inte har skrivit upp, som jag kom på nu, som stör mig enormt mycket också med Sara då, det är att alltså om hon kokar pasta till Adrian, då häller hon ut vattnet från kastrullen i ett durkslag. Och sen så låter hon den stå och torka in med stärkelsen.
Ja,
det man måste göra. Och då blir det så här, men det är klart att hon vill stoppa den i diskmaskinen för det är massa stärkelse på allting. Jag vill slå mig för bröstet här för att jag sköljer ur den direkt. För då är det så här, 1,5 sekunds arbete. Gnugga lite kanske med diskborste som inte behöver något diskmedel. Och samma sak med durkslaget. Jag tar den när, innan det har liksom torkat in. Ja, så det stör mig väldigt mycket.
Där kan jag ju bli, förlåt, jag bara bryter in det. Jag kan bli väldigt förbannad på morgonnisse när kvällsnisse kommer hem efter jobbet och morgonnisse inte har, inte har hällt vatten i havregrynsgrötkastrullen på morgonen. För då är det ju vidrig.
Men sen där kan jag ifrågasätta vem använder en kastrull till gröt 2024 när det finns så man kan mikra den i sin tallrik.
Ja, men vet du, jag tycker, det har jag aldrig tyckt att det blir speciellt bra. Jag kör kastrull.
Är det sant? Jag ska fan göra ett blindtest för dig.
Jag kommer
min
säkert...
gröt som jag gör så här, jag kan inte tänka mig hur den skulle kunna göras bättre.
Ja, nej men du har helt rätt. Det är återigen så kan vi, kanske det
enda har du en mikro?
Ja, det enda som talar emot det är att mikron är ganska högt upp så att jag tycker det är lite jobbigt för den är gömd ovanför kylen i ett liksom överskåp och sen så är det också att tallriken blir så jävla varm när man mikrar havregrynsgröt, men där kanske du har något smart trick.
Nej, alltså man har en djup tallrik med en kant eller liksom manchett.
Ja.
Jag har inte, ska vi kalla det manchett? Jag vet inte.
Jag tycker
krage.
Kant
som sticker ut som vi har, då är kanten inte varm utan det är bara varmt på undersidan av tallriken.
Okej.
Inget fara. Så det är lugnt, men sen har jag skrivit dåligt lastade diskmaskiner utav. Ja, det är liksom när man ställer alltså, det är till exempel att man tar ett decilitermått på övervåningen på diskmaskinen så skaftet på decilitermåtten sticker ner utan att tänka på det så att hela den här vevarmen kommer typ gå sönder om man sätter på diskmaskinen nu. Eller man bara lägger saker så att alla glas vippar så de blir upp och ner och är fyllda med vatten. Alltså, man inte bryr sig om hur fan man lastar en diskmaskin. Det gör mig jätteledsen. En annan sak som är mer specifik än de här vanliga tonårsknällsgrejerna det är ansiktsmasker av linfrön. Det är någonting som Iris gör ibland och det är det värsta stunden i mitt liv för att alltså tydligen, alltså det blir något geléartat ämne om man lägger linfrön i blöt som just man kan använda som ansiktsmask, men det gör ju också att det är linfrön precis överallt och också så här alltså bara någon slags hemsk misär av det där linfrögegget på olika kökshanddukar och att det ligger överallt. Och förresten kan jag vidga till ansiktsmasker överhuvudtaget. För när vi var i fjällen så höll Iris och Rut och deras kusin på att göra ansiktsmasker av kaffesump hela tiden. Och det tog så här, man bara, vad fan, varför ligger det tapenad här? Varför ligger det tapenad i badrummet? Och sen så gick man fundera på hela tiden, så här, vad är det för... Mm. Ja, det var någon kaffesumpsmask som hamnade precis överallt.
Men det här något som är imponerande med det där... Det är ju, för du pratade ju om det här Sephora Kids för några avsnitt sen. Och då har man ju fått en känsla av att den här modeindustrin, skönhetsindustrin, folk blir allt yngre och de ska köpa dyra produkter som är helt onödiga och kanske i vissa fall till och med direkt skadliga för yngre personers hud. Men det här är ju väldigt liksom billigt och uppfinningsrikt att göra saker av liksom kaffesump och linfrön och sådär. Så det måste ju också uppmuntras på något vis.
Det är säkert så. Det får komma in, du får komma hem till oss
och städa det.
Efter att jag har skällt på linfrön och kaffesump och så kan du komma in och bara, men gud vad fint, vad duktiga när tjejer och sådär. Alltså, det kan inte riktigt komma från mig tror jag. Utan du får komma från en utomstående.
Okej. Jag ska skriva upp det på min to-do-list.
Bra. Jag stör mig också jättemycket på rena kläder i tvättkorgarna. Och det här kommer väl från att jag stör mig otroligt mycket på att barnen när de ska duscha bara dumpar sina kläder på golvet. För jag vill ju att de ska liksom ha typ en låda där man lägger kläder som är använda men ändå rena och sen så använder de igen. Men barnen då har hittat på lifehacket att lägga sina rena kläder i tvättkorgen istället. För då kommer ju mamma eller pappa tvätta dem igen och vika dem.
Alltså då slipper slipper man hela, det är inte att de tycker att de är smutsiga utan då slipper de liksom, det är som att ställa in i diskmaskinen, fast det är i och för sig smutsig disk då, men att man blir av med problemet tills man så måste tömma diskmaskinen när det är rent. Att det liksom är de, fast de slipper ju tömma, de bara lägger det där och då försvinner det och sen ser plötsligt är det vikt någonstans i någon låda.
Exakt så. Så att då löser det sig med viss fördröjning. Det tar ett stund för oss att hinna dit, så ibland kan man då få skäll. Jag la in mina så här nya kostymbyxor från Zara för 2 veckor sedan, de har inte dykt upp än, och sen så fiskar man upp dem långt ner och då är de ju liksom helt rena. Så att hoppas att det är någon gång att de inser att de får styra upp sin skit. Det är jätteirriterande. Dels är det det här med att de bara tycker det är en smart hantering, och sen är det också att de har helt överdriven, alltså att det kan vara minimal typ mjölfläck eller någonting, och de inte förstår att man kan ta en våtservett till det istället.
Just det.
Eller lite fuktad handduk. Nästa grej är, och det är bara 2 grejer kvar på den här fantastiska listan. Det är hysteriskt tvättande. Och det här är Sara som är skurken. Ja. Det är lite olika saker som gör att det uppstår en krånglig situation här. Och det är då att hon tycker inte man ska torktumla någonting överhuvudtaget.
Aha.
Det enda man får torktumla för henne, det är handdukar och lakan. Och lakan får man inte torktumla tills de är helt snustorra, utan de ska man typ så här hängtorka på dörrar runt om i huset den sista stunden. Så det innebär att vi har jävligt, jävligt mycket saker att hängtorka. Och Sara tycker att det är sjukt jobbigt, med all rätt, för det är också att sortera den här tvätten som hänger överallt. Men hon vill ändå vara i framkant med tvätten, vilket gör att hon tvättar hysteriskt samtidigt som det inte finns någonstans riktigt att hänga den här tvätten som hon tvättar.
Ja.
Det finns ett överskott av torr tvätt som hänger överallt.
Ja, för att den plockas inte undan i den takt som fylls på nytt. Men hinner den vara torr? Det är inte så att det är, för ett problem är ju då om det är, om man tvättar så ofta så att den tvätten som hänger uppe inte ens har hunnit torka ännu. Så att det hänger
fuktigt. Det också. Alltså ibland så har hon sån otrolig takt på tvättandet så att det bara hänger blöt tvätt överallt. Men det kan också vara, du vet, det kan vara så också att den hänger uppe och det då antingen inte finns någonstans att hänga den nya tvätten, eller bara så att den blir lite fuktig av att den hänger i samma rum fast den var torr nyss.
Det där är ju ett generellt problem tycker jag med tvättmaskiner, just för att det är ju ingenting som går så snabbt. Nu har inte jag tvättmaskin hemma då, utan jag går ner i tvättstugan. Men det finns ju ingenting som går så snabbt som att gå ner och lägga i smutstvätt i maskinen och sätta på dem.
Det är ju det enklaste
som finns. Det som är jobbet är ju sen att ta hand om tvätten när den väl är tvättad. Och då hänga eller torktumla. Och nu är det ju så, det är faktiskt en fördel med att ha ett ensamhushåll, att det torktumlas ju en mass. Det gör det ju. Alltså det är väldigt mycket som torktumlas faktiskt.
Jag vill torktumla allt, med fan. Alltså Sara är så här, du vet, hon vill inte torktumla ens sina träningstights.
Det är märkligt.
Men när jag säger det till henne att det är helt sjukt, då säger hon att jag har ju kanske 30 par träningstights, och det stämmer ju. Så jag har rätt mycket träningskläder och hon har kanske liksom 2.
Fast jag har väl någonstans mellan dig och Sara. Jag kanske har lite fler än 2, men jag har mycket färre än 30. Men jag torkar dem nu. Jo, i och för sig, jag använder jättemycket av mina löpargrejer när jag jobbar. För de är ju perfekta. Okay. De är ju perfekta att ha. Alltså de här lite mer, nu på vintern, de här alltså lite mer tjockare löpar tröjorna och det är inte att jag jobbar inte i tights, det gör jag inte.
Jag tänkte precis att du måste vara väldigt nöjd med dina könskonturer om du har det som liksom arbetsplagg.
Ja, nej, men jag har mjukisbyxor, alltså jag har ju mycket såna velourgrejer, det har jag på mig. Men däremot vet jag har kommit på, apropå träningskläder, slår mig nu, för att förra sommaren så svettades jag kopiöst för att jag hade det fanns bara en bomulls t-shirt med företagets logga på, för man ska ha någon slags logga. Men i år så har jag krävt att de ska göra beställa tunna västar i funktionsmaterial med lite fickor med logga på.
Bra.
Som man kan ha, för att det är ju skitsmidigt, för man kan ha alla grejer i också, lite så här GV-principen. Men sen har jag ju mina tenniskläder när jag jobbar. Det är så perfekt. Och också då att ha gärna då shorts med liksom inre kalsong. Slipp man tänka på det. Så jobbar man liksom i... Nu har jag inte behövt omsätta det ännu, för att eftersom den här våren har varit från helvetet. Men jag har haft... Det var några dagar när det var varmt och jag hade några av mina pikétröjor i funktionsmaterial som jag hade när jag spelade tennis. Och det kändes ju både fräscht och härligt på alla sätt och vis.
Lite och sådär små överklassigt också.
Ja.
Att ha tenniskläder civilt.
Verkligen. Men det blir ju en krock då med att jag är liksom en underbetald bilbudskille.
Ja, det blir
kille.
Intressant.
Ja, det blir en härlig krock. Hade du mer nu på
en annan sak som ja, det här sista nu då. Det är att allting är framme efter Adrians lek. Och här är ju Sara och jag egentligen lika goda kolsupare. Vi gjorde en ADHD-test igår. Det var typ så här... resultatet var så att tvångsomhänderta de här jävlarna och sterilisera dem.
Mm-hmm. Och då ni gjorde något alltså ett ordentligt, eller gjorde ni något, finns det något så här test, har du ADHD?
Något med ganska alltså ordentligt internettest. Och framförallt Sara var ju liksom så här otroligt mycket på allting. Och en sån sak är att hon inte kan ta undan efter deras lek. När hon leker med Adrian, typ såhär, nu ska vi lera. Då kan hon inte ta undan det direkt efter. Så det roliga var här om förra söndagen, typ såhär, för hon har en lite kritik mot det, att hon tycker att jag tittar för mycket på TV med Adrian. Vilket nog stämmer. Alltså jag tycker det är så jävla mysigt. Jag tycker att jag använder det på rätt sätt, och det är att jag använder det till som gosverktyg, inte som barnvakt utan som gosverktyg. Han vill ju alltid titta på utryckningsfordon och jag vill alltid gosa med honom, så att vi kryper upp i soffan och sen så gosar vi hjärnat och så tittar vi på det där. Och det är väl lite så här konstig opiumhåla, så alltså jag fattar ju Saras kritik, men då kom jag hem, jag hade varit ute på någonting, så kom jag hem, klockan var kanske 12, hon bara, vi har inte tittat på TV på hela dagen, inte någonting. Och sen så tänker jag liksom att jag ser det, för där liksom så här har de suttit och lerat jättemycket. Allting är framme, och sen så har de byggt en koja som är framme, och sen så har de byggt med Lego och det är framme. Och vi har liksom främsta lekområdet för honom är på nedervåningen, i det som liksom är vårt vardagsrum, så det blir väldigt väldigt kännbart.
Oh, det där, så var det ju för oss med Jojo när han var i Adrians ålder, för då bodde ju vi där i Blås ut i den här trerummaren. Så då hade han ju inget rum, utan han delade ju sovrum med mig och Li då. Och man hade sitt rum, och då var det ju, då fanns det ju liksom ingen naturlig plats för hans saker förutom i så här backar under bokhyllan i vardagsrummet. Och det var ju, det är ju rätt jobbigt att man måste städa sitt vardagsrum hela tiden. För att annars ser det för jävligt ut och det blir jättestökigt. Det är ju jättejobbigt tycker jag. Men
och det där... så kommer det nog fortsätta vara. Han har ju liksom ett dedikerat rum som vi dock kanske inte riktigt fixat ordentligt än, men han känns för ung för att man ska vilja ha honom hängande på övervåningen ensam.
Ja.
Man vill ha lite kontroll, och själv vill man ju i princip alltid vara på nedervåningen.
Där, och det som är jobbigt då också är ju det problemet, för att så är det ju oftast när man har barn i Adrians ålder, att de befinner sig på de allmänna ytorna, det vill säga vardagsrum motsvarande. Men då har man ju oftast rummet på, i samma våningsplan, och då är det lätt att bara ta någon IKEA-kassa eller motsvarande om man ska köra en snabbstädning och sen bara dra in det i hans rum. Men det blir ju jobbigt för er, för då måste ni gå upp med det för trappan och sen ta ner det sen när han ska hålla på och leka. Och det är ju, det blir ju inget kul alls. Men jag vill säga det här med ADHD-testet och sånt till alla som lyssnar, så är det ju så här att sådana här ADHD-tester kan man ju göra, och så kan man få liksom att det har man antagligen, men grejen med diagnoser, till skillnad från om man typ så här bara har ett ben, i och för sig så är det väl lite samma sak. Alltså en diagnos är ju inte ett problem om man inte upplever att man har problem. Eller att andra har problem med en. Och det var, för det var ju, så var ju fallet för mig.
Det är väl det som är problemet.
Ja, så var ju fallet för mig, att det var, jag slog krokben för mig själv, men framför allt så var jag ju dålig för min närmaste avgivning, det vill säga min familj. Att det ställer till med problem. Och det
alltså
ju...
mer än att du lämnade fram mig grejer och satt in bunkar på konstiga sätt i diskmaskinen.
Ja, nu har ju min ADHD inte riktigt yttrat sig på det sättet. Utan den var ju mer överdriven kontroll åt andra hållet ju. Alltså att jag städade, hade mina städscheman och försökte ju liksom hålla kontroll på allting inuti genom de rigorösa rutinerna. Så att det är ju mer dampigt nu egentligen än vad det var innan, fast jag mår mycket bättre. Just på något sätt.
Ja. Nej, men du, där var listan.
Ja, men
det var jätteskönt att få säga de här sakerna som jag inte vågar säga när jag är hemma.
Men är det någonting nu som du, finns det, hyser du någon typ av förhoppning att, för du var ju lite rädd tidigare då att det skulle komma fram att du pratar om liksom rakning av din könsbehåring på omvägar till din närmsta familj. Är du här på motsvarande sätt lite liksom hyser något typ av förhoppning att samma sak ska hända? Det vill säga att det här ska nå dem på omvägar så att de skärper sig på något vis?
Nej, tvärtom. Jag är jätterädd att det ska hända.
Det, är mer, det här är alltså mer av det som Lorenz sjunger i en av sina låtar på något av hans senaste skivor, när han sjunger behöver skicka ett långt sms och få ett svar där det står Loso, jag förstår. Alltså du vill mer bara få ut någonting här, och du vill inte att det egentligen ska vara att jag ska komma med några tips på hur du ska göra för att det här ska liksom sluta, upphöra så att säga, eller att det ska nå dem, utan du vill bara spy ut lite galla och liksom...
Ja, exakt. Ja. Jag hyser inga förhoppningar om att det någonsin ska ändras.
Nej, jag förstår.
Nej.
Det är ju viktigt.
Kanske, att... om det skulle kunna vara liksom så här att någon... att folk lyssnar på det här, sen så pratar de om det på typ Saras arbetsplats eller liksom i skolan, och barnen ser det utifrån utan att veta att jag är avsändaren.
Ja, 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 att det blir som en, att du sätter liksom någon typ av agenda i samhällsdebatten, att diskursen helt plötsligt kommer börja handla om otympliga kärl i diskmaskinen, och att det då ska gå upp ett Liljeholmens för dina familjemedlemmar.
Ja.
Och bara, men så där håller jag ju på, och men gud, det här med...
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Jag har ju aldrig tänkt på att det blir kaffesump överallt när jag gör de här kaffemaskerna som det står om överallt och som de pratar om på TikTok hela tiden.
Exakt. Och så där kommunicerar ju Sara och jag mycket med varandra. Ett passiv-aggressivt sätt att kommunicera, som också lite konflikträddt, konfliktskräckslaget, att vi beskyller Iris och Rut för saker som vi vet att vår partner har gjort.
Ah.
Att jag säger, men Iris, du måste skölja ur kastrullen direkt efter, för annars torkar stärkelsen in på ett helt onödigt sätt. Fast jag vet att det är Sara som har gjort det.
Ah, det är som
någon... Hon gör så där med mig också. Du, man är bak, eller så här, Iris, du har ju ställt bakpulvret helt fel. Kan Iris säga, men det var ju pappa som gjorde amerikanska pannkakor i morse.
Det är någon slags proxy gräl eller proxy irritation att det är lite som när USA och Sovjet krigar, fast det är på pappret Nordkorea mot Sydkorea typ. Idag när vi spelar in, söndag den 28 april, så är det ingen vanlig dag, för det är Jojos födelsedag.
Grattis!
Ja, i efterskott då blir det ju. För att han kommer ju med...
Han fyller 7.
Nej, det gör han inte. Han fyller 9.
Han fyller 8.
9. 9 fyller. Han är född 2015.
Det är ju helt stört. Alltså eftersom... Ja, det är tanken svindlar.
Ja, han var, vi hade ju poddat ganska länge när han föddes.
Ja, verkligen.
Då var vi liksom...
Vi var på Lekland när han var helt nyfödd och Iris ser ut fick hålla igenom.
Ja, det finns bild. Den vet jag precis hur den ser ut. Den dyker upp ibland. Mm.
Och jag la upp en bild med, alltså jag hade, folk hade så jävla dålig koll. Jag minns att jag la upp en bild med honom när jag höll i honom och jag fick massa gratulationer. Alltså jag la upp på Instagram. Jag fick jättemycket gratulationer, det blev en like-raket.
Folk är så slappa. De bara ser någon hålla en bebis och bara, men grattis.
Ja.
Ja, men i alla fall, det som är, det är ju liksom lite... Det är, alltså, det är såklart kul att med födelsedag.
Han är 2 år yngre än Rut, han går i 2:an.
Exakt. Detta är helt korrekt. Och att det här är första födelsedagen då av något av mina barn som inträffar nu efter skilsmässan. För det har slumpat sig så att jag har haft både Manne och Jojo de gånger de har fyllt år då. Jojo fyllde år för ett år sedan.
Precis, du hade första efter skilsmässan med båda dem.
Ja, och det har slumpat sig så. Och nu var det ju väldigt speciellt.
Men kommer det alltid vara så, alltså, jag tänker med skottor och sånt där, att det blir varannat?
Ja, det är ju jävla intressant. Det är ju en jävla intressant fråga hur det blir egentligen. Alltså vi har ju en vecka var, så att egentligen då så borde det väl bli så att nästa år så borde det ju bli, för det förskjuts ju alltid en dag framåt förutom skottår då det blir 2 dagar. Så nästa år kommer han ju fylla år på en måndag och då kommer ju Li ha honom. För vi byter ju på torsdagar. Så hon kommer ju ha Jojo, det är ju sjukt, hon kommer ha Jojo då i ganska många år nu framöver på födelsedagen.
Men sen kommer det trilla över.
Ja, sen kommer det trilla över. Det här är ju ganska intressant, det har jag inte tänkt på. Men det som var var ju en jävla ny liksom känslosensation i mig då, att få liksom gratta sitt eget barn på FaceTime, på frukost. Alltså liksom som att man är någon liksom avlägsen släkting som ringer och säger grattis på födelsedagen. Och liksom, och han är så här: okej, okay, tack, jag ska gå nu, har vi pratat klart? Ja, okej, okay. Hej då. Det var ju en väldigt märklig känsla. Nu ska jag dit om en liten stund här och fika, och sen så ska vi äta sushi, för det har han beställt. Han ville först äta, för han hade varit och gjort en sån här ögon... Han hade ju problem, ni kommer ihåg, eller du kommer ihåg, och kanske en del lyssnare kommer ihåg, att han hade glasögon en period för att han upptäckte ett synfel hos honom som då kunde avhjälpas med hjälp av glasögon under 1 eller 2 år när det här syncentret i hjärnan utvecklades. För att skulle han inte ha haft glasögon då, så skulle liksom hjärnan inte lära sig att se på det sättet, alltså se bra. Det är väl lite samma princip, tror jag, som när vissa barn har nedsatt syn på ena ögat och att de då har ögonlapp på det ögat som ser bra, för att det då inte ska liksom kompenseras, att det blir att man bara använder liksom det vänstra ögat då till förmån för högra eller tvärtom då. Och då så var han på återbesök på det där, och då hade de flyttat till Karolinska i närheten där vid Norrtull. Och då hade han och Li ätit en sushi där när de, efter det här besöket. Och då tyckte han att det var så gott, så att då var det först ett krav han ställde att han skulle åka dit på sin födelsedag och äta sushi. Och vi, jag menar, Li kunde ju då intyga att sushin där var ju inte bättre än sushin i centrum.
Men förlåt, hade han alltså varit, hade det slumpat sig så att han hade varit där på sin födelsedag till sushi?
Nej, han var där bara där för någon vecka sedan. Och då sa han så här,
jag vill... för att Iris har, hennes hjärna funkar så att om hon har gjort så här, någon gång så åt hon på Pizza Hut på nationaldagen. Och då sen, alltså från hon var 4 och sen, nej, 5. Sen 6, jag vet inte. Hon, varje år efter det så var det liksom ett absolut krav, bara för att den dagen hade ju känts bra. Och då var det som att, alltså hon är väldigt så här, det måste bli traditioner av allting som kändes bra någon dag liksom.
Men gud, jag undrar var hon har fått det ifrån, det här med traditioner, att det ska vara på ett visst sätt hela tiden med olika högtider och
annat. Och det är traditioner som inte har varit liksom som ett mys, utan mer en tvångsmässighet. Men han var mer då, Joel, att här, det är här man äter, här beställer man sushi, här är det bäst. Och det är jävligt off från allting.
Ja, men lite också det här att man typ, vi säger att man aldrig varit utomlands och sen så åker man typ till Oslo och så, bara, och så går man runt och skryter om att Oslo är liksom bästa stan. Ni måste besöka Oslo, där har de liksom, det, ja, lite så. Ja. Att det var att han hade liksom inte ätit någon annanstans. Och jag började då prata med honom sen när jag fick honom efter det där inför födelsedagen och försöka föreslå lite.
När olika... var det här då? Som alltså, han åt på Karolinska?
Ja, en och en halv vecka sen då. Så det var ju...
Okej.
Sen hade jag ju barnen i en vecka då till i torsdags. Och då hade jag ju någon kampanj om att jag tyckte att vi i alla fall kunde äta på Söder. För det finns ju en del goda sushi-ställen på Söder. Och det hade gått med på.
Det bör ju finnas.
Det hade gått med på. Men Li, för Li har träffat en kille som är i restaurangbranschen som hade tips om många bra sushi-ställen på Söder.
Är det samma kille i restaurangbranschen som hon träffade över ett år sedan också?
ja, det var inte ett år sedan, var det somras va? Som de, ja, det kanske det är ju sommar snart i och för sig. Ja,
men nej, i våras minns jag att de hängde, om det är samma.
Ja, det är ju samma vad jag vet.
Från Latinamerika?
Ja, precis. Exakt.
Jävlar vad hon var snabb ur startblocken med att träffa.
Ja, men sen så utan att liksom lämna ut allt för mycket så tror jag inte att de har en sån traditionell liksom ihoprelation på det sättet.
Alltså, nej, nej.
Liksom, det är mer okay. Att de ses, hänger. De hänger precis på olika sätt. Mm.
På olika sätt. Alltså, det blev liksom snuskigare när du sa på olika sätt än om du inte hade gjort något tillägg alls där. Okej, okay, ja. De ses på olika sätt, okej.
Okay. jag vet inte vad jag vet inte, gud. Ja, nu känner jag. Ja, whatever. Men i alla fall. Och då hade jag fått då, Söder hade ju då blivit, okej, okay, clearat från hans sida. Men då hade Li lyckats liksom flytta det ännu närmare oss genom att få igenom att vi ska gå till det vanliga sushi-stället som vi brukar äta på i Farsa centrum. Så att vi har liksom gått från Norrtull.
Hur då?
Det är helt oklart. Det är ganska intressant det där. Det blir ett litet stickspår. Det blir en liten vindling här. Att man nu...
Kör!
Jag och Li har ju... Det här blir som ett litet eget ämne i ämnet. För att jag kommer att tänka på det nu. Jag och Li har ju gått i parterapi nu. Efter skilsmässan.
Nu? Alltså nyligen?
Ja, vi har gått fyra tillfällen här sen i, ja, när kan det ha varit då? Alltså under våren här. Jag tror inte att det var innan jul, utan jag tror att det har varit nu under våren här.
Så hos vi, Anna?
Ja, samma parterapeut som då föreslog att vi skulle skilja oss kan man säga. Hon har nu fått liksom...
hon fortsätter tjäna pengar på det trots... Hon
ja.
Men det är jävligt viktigt att man fortsätter med terapin även efter att man skiljer sig.
Jo, för att man kan tycka att det var så här jävligt dumt att liksom gå med på att vi ska skilja oss. Men hon visste ju då att de kommer komma tillbaks. Ja, men det har varit... för att våra problem har ju varit... mitt och Lis problem har ju varit att vi är ju liksom kontanta och vi tycker om varandra, men vi har haft problem med när man ska göra vad. Det vill säga jag har velat mer snacka skit medans hon har velat, det är väldigt viktigt för henne att ventilera saker om barnen, vilket är viktigt för mig också såklart, men jag vill också snacka skit om annat. Och då har det blivit att det liksom har blivit lite olika agendor, att jag tror att vi ska typ ses. Jag bara, men du kan komma hit och när du lämnar barnen så kan vi hänga.
Galopp.
Exakt. Vi kan ta en bärs och snacka lite skit typ. Och det har varit min tanke, men hennes tanke är mer att fälla upp datorn och gå igenom olika praktiska saker. Och då har det blivit liksom en krock för att ingen har fått det den vill ha. Och båda har blivit missnöjda.
Nej.
Men då, så att då, och då har det blivit att vi har blivit liksom sura på varandra. Och liksom, så. Men då har vi nu gått i terapi och vi har nu rätt ut det här genom att vi nu har ett veckomöte. Alltså varje vecka så pratar vi en halvtimme, 40 minuter. Och där det bara får handla om barngrejer. Alltså att det finns, och det finns också...
Det är ju li-mötet då, men när det, finns det utrymme för galopp?
Jo, men det är ju det gör då. För att då kan man ju mer... Li är ju väldigt mycket för att skicka reels på Instagram, vilket jag tittar ju aldrig på dem, för jag tycker att det är det tråkiga som finns. Men, och kan ju ibland skicka liksom sms om så här kul saker, och jag kan ju också då höra av mig om kul saker, och då kan ju hon ta emot det på ett sätt, för att hon vet också att vi har det tillfället när vi pratar om det som hon vill ta upp.
Just det.
För hon gör ju som en dagordning med saker som hon vill ta upp, som hon då skickar till mig. För det gör också att jag kan hinna tänka lite innan, för att jag kan ha svårt ibland när liksom bara saker kastas på mig och så ska jag liksom tänka på saker i stunden. Det vet ju alla som lyssnar på podden, att det kan bli liksom lite fladdrigt när jag ska göra saker i stunden på många sätt. Men så det där har vi ju rätt ut och det blir så himla bra. Men det var inte det, alltså det är ju en spännande grej, och det tycker jag rekommenderar alla ni som lyssnar som har skilt er, gå i terapi tillsammans liksom, om ni inte det är helt start och liksom, eller då kanske ännu bättre att gå. Skitsamma.
Jag vet ju vissa par som inte kan ses alls. Alltså ja. Så att de får kommunicera via kanske någon ombud eller i bästa fall på digitalt, och sen så är de inte närvarande. Man gör en överlämning sker liksom i skolan så, där, så att man inte behöver träffas fysiskt och så.
Men det kan ju vara väldigt jobbigt. Alltså nu var ju våran skilsmässa var ju liksom inte frukten av något stort svek, utan det var ju liksom ett gemensamt beslut. Lite sorgligt men ändå liksom nödvändigt. Men det finns ju de, jag vet ju, jag pratade ju om den här podden Till sängs med Malena Ivarsson och Amanda Ekman. Där berättade Amanda Ekman om sin skilsmässa från hon har har barn med sin tidigare partner och sen så har hon ett barn med sin nuvarande också då. De har, och den skilsmässan gick till så att hon, de flyttade in i en i ett hus, jag kommer inte ihåg vilken stadsdel, det är egentligen helt oväsentligt. Där var en ensamstående mamma som Samantha då tyckte att de skulle liksom bry sig om lite grann och knyta till sig, för att hon kände liksom att hon kan behöva lite stöd och lite hjälp. Och hon tyckte att hon var härlig och de tog joggingtur och så vidare. Och det liksom slutade med att han en dag flyttade in hos henne. Alltså hennes då partner.
Gud.
Ja, och då är det väl kanske lite...
Jag vet exakt en sån, alltså en sån skilsmässa i umgängesvänner till familjen då. En familj som bor med 5 barn på en väldigt, väldigt liten ort, och då en kvinna som flyttar dit från typ storstan och som känner sig som total utbörling, inte träffar någon kompis, men av kvinnan i den här 5-barnsfamiljen tas upp i gemenskapen och får vara med, alltså kvinnorna i den byn bastar varje fredag och hon bjuds in till det och sådär, men sen så blir hon just ihop med mannen i familjen. Ja, det... fast hon var kompis då med kvinnan i familjen.
Och det är ju stökigt det där, för att det finns ju 2 vägar att gå i det läget, att man tycker att vilket jävla as, det där liksom sådär gör man inte, där får man liksom lägga band på sig, eller så finns det liksom såhär, vad fan ska man göra när love hits you och det är såhär, man lever bara ett liv, och jag vet inte vad som är rätt eller fel där, och jag vet inte hur jag skulle agera.
Det, det jag tänker på, och det här är i och för sig ingen originell tanke, men fan vad det är såhär sårigt att vara människa, och det blir så speciellt då med Samantha liksom, att hon, nej inte hon, hennes man, att han upplever något helt fantastiskt himlastormande som är så starkt så han inte kan stå emot, men som samtidigt är så himla himla sårigt.
Ja, ja, men det är
så konstigt när man då är jätte 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 kär men samtidigt extremt ångestriden över att man sviker sin fru och man sviker sina barn. Allt det där ryms samtidigt är det speciellt.
Och att man är nyförälskad och går in genom porten till sin älskades trappuppgång, men då inte har barnen den veckan och möter då kanske sin förkrossade ex-partner med barnen på väg ut, och sen så ska man själv hem och dricka vitt vin och skala räkor eller vad man nu gör när man är nyförälskad. Ja, är det, ju, ja det vill man inte vara med om. Men det jag skulle säga med hela den här grejen är att det nu blir ju väldigt avslappnat att träffa Li. Jag igår sprang in med henne på bolaget i Farsta centrum. Jag skulle köpa en flaska vin, hon skulle köpa en flaska vin, och det liksom slog mig efteråt att det var som att träffa någon gammal bekant bara. Att det var, för att vi gjorde ett snabbt möte. Alltså det var så här, jag hade bråttom och hon hade bråttom, och det var så här, men tja, hej. Och typ, och hon hade en ballong då, sån här uppblåsbar gasballong med 9. Och det var ju liksom min sons då ballong till hans födelsedag.
Ja,
men det
märkligt.
Var liksom, men det var liksom som att man bara, ja men kul att ses. Men ja ja, ta hand om det hörru, och sen så gick man vidare från att ha liksom delat allt. Liksom. Ja. Märklig känsla. Men det som är då det som är själva grejen med det här då, att jag då liksom inte får vara med och fira min sons födelsedag på morgonen, som jag då har gjort liksom i alla övriga 8 år som han har varit i livet, och det här var första gången som ni inte gjorde, och det känns ju väldigt märkligt, men också liksom som en självklar del av ens nya liv, där man liksom är närvarande men samtidigt frånvarande på ett sätt som är, alltså, otroligt svårt att ta på exakt vad det liksom är man känner, för det är så många känslor. Alltså det är liksom det är bara så, livet är ju märkligt, är väl liksom det, summan av det. Men det ska bli väldigt, väldigt mysigt nu att komma hem till honom och fira. Men det kommer ju också kännas lite grann som att jag är typ den här, för jag är med egna presenter nu och sådär. Alltså det blir som att jag blir en del av the extended family typ. Att det är så här svärmor, bästa kompisen från mammas bästa kompisar med barn, plus pappan. Jag då, som kommer och fikar och sen så liksom, så ja, tack och hej då, och så går jag vidare i mitt liv och går hem och lägger mig och kollar på någon serie. Ja, oh, märkligt är det.
Ja. Vad säger du Nisse, ska vi köra i 50 minuter till eller ska vi nöja oss sådär?
Alltså jag har ju en vindlande story som jag inte har någon början och inte någon mitt och inte något slut på. Alltså det är, jag har liksom egentligen inte planerat någonting alls. Men jag tänkte att jag öppnar munnen i 40 minuter och ser vad som händer. Och så kan väl du bara långsamt tona ut, eftersom du som klipper den här veckan, det snacket, så får lyssnarna nöja sig med det här.
Det är en lång, lång, lång utfejdning.
Typ så.
Jag har börjat med läggningslöpning av då Adrian. Jag försökte det lite grann för ett år sedan. Man blir sugen, det är väldigt så här dumt egentligen att man blir sugen på det den här årstiden. Läggningslöpning är då att man springer med sitt barn tills det somnar och sen försöker man då bära över det sovande barnet till sängen när man kommer hem igen. Och då har man fått en mysig stund och man fick träna utan att det var till last för ens partner, för man gjorde en insats med
just
läggningen.
Det. Just det.
Istället för att ligga bredvid sitt barn i sängen så är man ute och springer och har det härligt. Och det som är dumt då är att man blir sugen på det nu i april. Det är liksom, man springer i solnedgång, det är ljust länge och det är lite varmare och sådär. Samtidigt är det ju dumt för att det är ju svårare nu när det är ljust än om jag hade gjort det i februari. Och barnet hade haft lika bra på läggningslöpning i februari. Det är bara jag som inte var sugen på det då.
Mm. Men hur går det?
Så jag körde en häromdagen. Då var jag ute i 80 minuter. Jag gav mig iväg klockan 8, kom hem 8:20. Ja. Han var jättenöjd hela tiden men somnade inte på 80 minuter. Så när vi kom hem, då fick han lite energi också att vi kom hem, och han hade byggt upp en hunger sen vi lät ha flingor och sådär. Somnade 9:15, skulle till förskolan dagen efter. Så att han
det, helt, och det liksom, tog ju Sara upp sen i en podd, mamma-podden, där hon beskriver saker som hon irriterar sig på.
Hoppas nästan att hon gjorde det.
Med sin partner.
Ja, hon behövde inte lida så mycket av det, för hon var på någon fest och kom hem 1:30 och sen så var det jag som lämnade nästa dag. Men, men snarare förskolepodden med förskolepersonal som rantar om olika föräldrasynder.
Mm, just det.
Men igår gjorde jag ändå ett nytt försök. Jag gav mig ut 7:40. Det var otroligt vacker kväll. Det var helt vindstilla och det var rosa solnedgång över Mälaren, och Adrian småsnackade hela tiden och pratade om att det fanns en gunga som han hade gungat på Mälaridsbadet, och han pratade om båtar och vatten och sådär. Och sen så var vi ute och sprang länge, det var samma sak där, han vägrade somna. Jag hade kört ett pass tidigare på dagen, så jag tänkte bara springa en halvtimme. Insåg att det kommer inte funka. Insåg också så att jag kan liksom inte komma hem nu med ett vaket barn. Utan den här gången så jag var fast besluten att jag kommer springa tills han somnar, no matter what. Efter en timme så började han prata om så här, för han hade varit jättetaggad på, han vill verkligen åka vagn, han tycker det är jättekul, förstå konceptet. Vi pratade om så här, när vi kommer hem, då ska du sova jätteförsiktigt, bära jätteförsiktigt, säger jag att jag ska göra, för att han inte ska vakna. Så vi pratar om det liksom, han har ett begrepp om vad han ska göra. Men han somnar inte. Efter en timme började han prata om så här, Hem, äta godis, mamma Rut. Så då blev jag lite orolig, för då var vi ju ändå 5 kilometer hemifrån, och han ville hem och äta godis med, och dessutom var klockan rätt mycket liksom. Han är inte ens 2 år, han ska inte vara hem och äta godis med mamma och Rut. Men då hände det spännande att jag sprang i Långbro Park, som ligger i gränstrakterna mellan Älvsjö och Fruängen söder om Stockholm. Och så ser jag vid Johan Skytteskolan ett ungdomsgäng med allt vad det innebär. Och så ser
alltså,
jag
du blir lite orolig. Skylten.
Ja, jag blir inte rädd att jag ska bli liksom rånad och nedslagen, utan mer så här, jag tycker det är så spännande med de här ungdomsgängen, alltså nu pratar vi barn i högstadiet. Att de är så otroligt oinbjudande för vuxna.
Ja.
När de tycker att de är alltså roliga och förhöjda och liksom imponerar på varandra, så imponerar de ju aldrig på någon vuxen. Nej, när de är så där, alltså alla individer i den här gruppen av barn som kanske har då druckit lite alkohol och vejpat lite och kanske ska hångla lite så här. Alla de är ju, om man träffar dem i något annat sammanhang, så kanske de är så här helt underbara och som individer är de fantastiska, men i den här gruppen så blir de så här jävligt osköna, och det som de gör som imponerar på andra i gruppen imponerar aldrig på en vuxen, i alla fall inte en vuxen som jag. Jag blir liksom inte sugen på att hänga i det här gänget eller sådär.
Ja, just det.
Känner du igen det?
Ja, jättemycket.
Att de liksom skränar och är mest jobbiga, tycker jag. Att man hör det på avstånd. Och sen så när jag ser dem på avstånd då, så får jag en liten det jag tänker mest på, det är så här, jag vill inte springa för nära dem för att jag vet att de kommer skräna. De kan också göra så här, det händer ofta när du springer förbi ett sånt gäng att någon kille i gruppen vill så här låtsas springa bredvid eller något sånt där. Mm. Eller så här, ja, göra något roligt inför gruppen. Mm. Och det kan ju störa Adrian, som jag ändå vill ska liksom chilla och snart somna.
Just det.
Så att jag ser upp med dem. Sen inser jag så här, precis när jag ser upp med dem, att det jag bör se upp med är att Iris ska sova hos en polare som går på den skolan och bor precis ett stenkast därifrån.
Aha.
Och jag tänker att de är i hennes ålder där, och varför skulle hon inte hänga vid Johan Skytteskolan?
Mm. Det hinner och, du tänka.
Jag tänker att det måste ju vara det värsta som finns för Iris om jag springer förbi med Adrian som är vaken när hon hänger med något gäng. Jag tänker också på att när jag svettas, när jag har, helst har jag ju svarta byxor, men nu har jag inte svarta byxor utan lite ljusare byxor, och min svetten faller liksom ner på skrevet så det alltid ser ut som att jag kissat på mig.
Ja.
Jag tänker att Iris inte ska behöva se det.
Nej.
Så jag springer fort som fan och hoppas att dels att Iris inte ingår i den här gruppen och dels att hon inte ser mig. Men jag ser någon som ser väldigt mycket ut som Iris och springer vidare.
Ja.
Vi kommer hem till slut och jag börjar bli så här jävligt trött i benen, för att nu har jag sprungit i en timme 45 minuter när vi kommer hem.
Ja.
Adrian är fortfarande vaken.
Nej, han är vaken. Ja.
Nej, han är vaken. Mm. Och jag tänker att jag, nu måste jag springa fort som fan igen, för att om man ser att vi är utanför vårt hem, då kommer det vara så här Iris och Rut och mamma godis igen. Liksom. Nu ska jag hem och så här. Så att jag drar ner suffletten extra mycket, behöver fortsätta springa. Efter en timme och 50 minuter, alltså 5 minuter från hemmet, somnar han äntligen. Mm. Jag kommer hem efter en timme och 53 minuter. Jag pallar inte att springa med någon sovande längre, även om man kanske borde gjort det, så det liksom han ska sova ännu djupare.
Mm.
Det går att bära upp honom. Allting är bra. Mm. Jag känner mig jättenöjd. Jag äter väldigt mycket godis och en hel påse chips.
Mm.
Och sen nästa dag vid 11-tiden så ringer Iris som bekräftar att hon ingick i den där gruppen. Jag kunde beskriva det noga, mitt emot förskolan vid Johan Skytteskolan vid Långbro Park, och hon blev ju helt chockad, men hade inte sett mig, så jag hade lyckats med att vara en, om jag hade varit en jävligt okill förälder så hade jag ju liksom glidit fram.
Jag, apropå det, så är det ju, jag väntar ju fortfarande på, för jag kör ju förbi Adolf Fredrik, alltså AF, dagligen när jag kör, för jag har en del restauranger där och som jag levererar till, som ligger där i trakten där Västmannagatan, Tegnér, Lunden där, och jag har också, om jag ska över från Vasastan till Kungsholmen och så vidare, man kör liksom upp Tegnér, Lunden och sådär, och jag har ju, det är ju oftast högstadie ungdomar som glider runt där och går, och jag väntar ju fortfarande på att se Iris, och att jag då ska, har liksom inte riktigt bestämt mig ännu om jag ska vara jättepinsam eller om jag ska låtsas som ingenting. Hon ja, det behöver vi inte säga till henne, och hon hör ju inte det här, men hon kommer ju, någonting kommer hända, det kan jag säga.
Ja, gud vad spännande. Ja, du har ju redan träffat Sara, så snart är det inte så många familjemedlemmar att stötta på under dina jobbrundor.
Nej, det är ju Rut, dig, Adrian och Iris då. Så det är ju ändå en majoritet av familjen.
Verkligen, men det är nog sjukt att ens barn hänger i såna där obagliga tonårsgäng som ägnar sig åt obagliga saker.
Ja, men vejpade hon?
Fan. Samtidigt skulle det vara värre om ens barn aldrig hängde i jobbiga tonårsgäng som gör jobbiga saker.
Jag vet, utan det är en jävla balansgång det där. Att det liksom är att man både vill men inte vill, så att säga.
Det är för jävligt.
Ja, gud. Apropå då barn och sånt, så måste jag nu faktiskt packa i ordning och slå in de här sista presenterna som jag ska ta med mig till min son.
Lycka till. Hälsa Jojo. Förlåt för att jag sa att han var 7. Det var mer ett utslag för att jag försöker göra mig yngre, tror jag, än att jag försöker göra honom yngre, om du förstår.
Ja, jag förstår precis. Det är ingenting. Jag kommer faktiskt inte säga att du trodde det. Till honom.
Nej, säg att jag trodde han var 11.
Ja, precis.
Man är väl säker på att du är 11.
Ryck in i lumpen nu, eller?
Köp en rakhyvel från mig. Man är helt säker på att du är 11. Här är en present från mannen, rakhyvel. Ja. Du behöver väl det nu?
Ja, det ska jag göra. Bra, bra. Tack så mycket för att du lyssnade. Hörru, ha det fint. Hej.
Hej då.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays.
Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.